Fantastiskt roligt att få samlas till gudstjänst igen det här nya året, och vilken förmån att få börja det nya året med att predika. Det finns många fördelar med att Johanneskyrkan har sin gudstjänst klockan 4. Bland annat den att man kan ju gå på gudstjänst på förmiddagen också. Till exempel webbgudstjänst som Karin och jag, vi brukar alltid vara trogna lyssnare till webbgudstjänsten från Philadelphia i Stockholm. Och i deras nyårsbrev så skrev de lite grann och tankar om det här med nyårslöften. Och det är lite i den riktningen jag har tänkt när det gäller temat här. På ett personligt plan brukar några ge nyårslöften och andra försöker göra nystarter. Nyåret är i vår kultur ett tillfälle till utvärdering och möjliga omstarter. Som kristen känns det också naturligt att låta det nya året vara en tid för utvärdering av det som ligger bakom och sätta fokus på det som ligger framför. Och därför när jag fick förfrågan om att predika här så landade jag ganska snart i rubriken ett nytt år med rätt fokus. För flera år sedan, vi har alltså hållit på i många år och lyssnat till gudstjänst från Philadelphia i Stockholm, så var mötesledaren, han heter Kristoffer Örvall, han berättade om sin veckoupplevelse. Ett par dagar tidigare hade en kompis ringt upp honom och sa det, du måste hjälpa oss, vi behöver en målvakt i innebandyn. Och Kristoffer, han tänkte, det är nog min möjlighet här. Här kanske det kan bli en framtidskarriär inom innebandyn, kanske landslagsplats och allt. Han hade en idrottskarriär uppmålad framför sig, så han lovade att ställa upp. Men så insåg han att han hade ju inte så mycket erfarenhet och träning på det hela. Så han satt sig ner och började leta i information på nätet. Så man ju, där är där man hittar informationen nu för tiden. Han hittade ett träningsprogram som sträckte sig över flera veckor. Det här var bara ett par dagar till de skulle ha matchen. Det gick ju inte. Han hittade invecklade och ambitiösa råd för innebandymålvakter. Och en sa, det kanske inte var så lätt ändå att vara målvakt i innebandy. Bollen är ju så liten, 72 mm i diameter jämfört med en fotboll som är 70 cm i omkrets. Det är ju rätt stor skillnad. Och Kristoffer, han började förtvivla och han insåg att tiden var knapp. Men så hittade han en sida med några praktiska råd, och det han mest fastnade för var: ha alltid fokus på bollen. Det kommer att hända mycket runt omkring som förvillar. Det är tacklingar och fint och det är massa ljud och skrän, men ha hela tiden fokus på bollen. Jag tar det en gång till för jag tycker det är riktigt bra. Ha alltid fokus på bollen. Det kommer att hända mycket runt omkring som förvillar. Tacklingar och fint och massa ljud och skrän, men ha hela tiden fokus på bollen. Hur gick det, undrar du? Ja, jag vet inte. Jag tror att Kristoffers lag vann matchen. Men det blev ingen landslagskarriär. Utan han blev istället svensk grillmästare och är numera ungdomspastor i Smyrnakyrkan i Göteborg. Nu ska vi gå till Bibeln. Jag återkommer till berättelsen om innebandyn i slutet av predikan. Nu ska vi gå till bibelsammanhanget som jag vill stanna inför idag. Vi ska hälsa på i farisén Simons hus. Lukas 7, om du har Bibel eller mobibel, som jag brukar säga, jag läser mest Bibeln i mobilen, så kan du slå upp det där, du kommer få det på skärmen också. Lukas 7, och det är ett sammanhang som är några versar som vi ska läsa tillsammans från vers 36 till vers 50. En av fariserna bjöd hem Jesus på en måltid och han gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sitt balsam. Farisen som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv: om den mannen vore profet så skulle han veta vad för sorts kvinna som rör vid honom, en synderska. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för den båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vän mot kvinnan sa han till Simon: du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som får lite förlåtet visar liten kärlek. Och han sa till henne, dina synder är förlåtna. De andra vid bordet sa då för sig själva, vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, din tro har hjälpt dig, gå i frid. Gud, så ber vi att ditt ord ska få tala in i våra hjärtan den här stunden. Tack att du vill låta oss få upptäcka vad du vill ge oss och att du vill vara med oss i vardagen. Tack att du ska vara med och hjälpa oss att vi kan hitta rätt fokus in i det nya året. I Jesu namn. Amen. Innan vi går in lite mer i bibeltexten så ska jag ta fram en liten tidningsutklipp som jag har haft i min skrivbordslåda länge. Det är en dikt som publicerades i tidningen Dagen för många år sedan. En dikt skriven av Ingemar Härjestam. Och dikten heter Pilsnergöte. Pilsnergöte går på möte, lagom sne av flaskor tre. Ses av vakten över axeln, får en plats strax in vid dörren. Sitt nu stilla, trots din fylla, blir de välkomstord han får. Allas ögon börjar stirra på en stackars ensam fyllebult. Spritlukt i lokalen, sprisn ut av karen. Då hörs någon säga, finns det inga spärrar för sådana herrar? De hör ju till gatan, de tjänar ju satan. Så börjar man sjunga på gamla unga. Det gör också gästen och vinkar till prästen. Då åker han ut, på glädjen blir slut. Är ni kristna? Han ropar det sista. Pilsnergöte av Ingemar Härjestam. Nu ska vi gå till själva bibelsammanhanget och se lite vad som hände på festen hos farisén Simon. Jag skulle börja med att slå ett slag för fest. Jag tycker att det är intressant att se. Jesus var ju ofta med på fester. Det första undret han gjorde det var på ett bröllop i Kana som ni känner till. Och jag tycker att vi kanske ibland har missat lite det där med festen. Vi borde tala mer om festen att vara kristen. Vi sjöng i barnverksamheten för det ska bli fest i himlen. Jag är bjuden med och du är bjuden med. Och visst är det härligt. Vi ser fram emot festen i himlen som vi ska få med om en dag. Men det är ju faktiskt fest redan här på jorden. Här kan vi få uppleva fest och glädje. Och jag tror vi behöver återerövra festglädjen. Vi behöver lite mer av överflödslivet. Jag tycker det är en bra ingång till det nya året. Fest och glädje, det är väl något som är härligt. Jag tycker faktiskt att Bibel 2000, en översättning som snart börjar bli gammal, men när den kom tycker jag den var lite snål faktiskt i den 23:e salmen. Där säger Bibel 2000, du fyller min bägare till bredden. Och det är ju för all del bra, men gamla översättningen, där står det, du låter min bägare flöda över. Och det är lite av det överflödslivet jag önskar vi skulle få uppleva. Jesus var på fest. Han kallades för publikaner och syndares vän. Men nu ska vi stanna upp inför texten, festen hos Simon och se vad som hände där. När jag läste homiletik så fick jag lära mig att en bra predikan skulle ha tre punkter. Men idag får du en plusmeny. Du får fyra punkter istället. Fyra punkter som hjälper oss att ha rätt fokus i församlingens verksamhet såväl som i vårt enskilda liv. Och de fyra punkterna jag vill stanna upp inför är för det första att sätta Jesus i centrum, för det andra att höra Gud tala, för det tredje att se medmänniskorna och för det fjärde att låta kärleken bli drivkraften. Emilia, vår yngsta dotter, berättade för mig att på nyårsdagen klockan 10 skulle hon predika i Kampala. Och då så när hon började predikan så sa hon, jag ger er den här meningen. För om ni somnar under predikan så ska ni åtminstone komma ihåg någonting. Och det kan man ju undra när man har möte klockan 10 på nyårsdagen. Men om ni inte kommer ihåg något annat så kan ni i alla fall komma ihåg de här fyra punkterna. Att sätta Jesus i centrum, att höra Gud tala, att se medmänniskorna och att låta kärleken bli drivkraften. Punkt 1. Att sätta Jesus i centrum. Vi konstaterar då att Jesus var bjuden på festen, men han var inte centralgestalten eller huvudgäst på något sätt. Av sammanhanget förstår vi att han fick inga hedersbetygelser när han kom. Han fick inte ens det som var vanligt, att man tvättade fötterna, utan han fick väl bara hänvisa en plats där i farisén Simons hus. Och det räcker inte att säga att Jesus är i centrum. Vi visar det genom vad vi gör. Simon hade inte gjort det på sin fest. Och jag tror att det är grunden för all mission. 13-helgen är ju i många sammanhang en helg där man också talar om mission. Och jag tänker, i all mission och all verksamhet så är det det som är själva grunden, att ha Jesus i centrum. Missionsbefallningen, där står det ju, då trädde Jesus fram. I folkbibeln är den översättningen. Då trädde Jesus fram. Det är ju det som vi behöver, att Jesus är framträdande. Det är han som är den som ska synas. Församlingens verksamhet och mission får inte samla omkring människor och mänskliga förmågor. Sann mission har Jesus i centrum. Det är Jesus vi har blicken på. Och jag tänker, i både vårt enskilda liv och i församlingen är det viktigt att Jesus är centralgestalten. Både i gudstjänst och vardagsliv. I den himmelska gudstjänsten som vi läser om i Uppenbarelseboken, där ser vi tydligt vad som är fokus och vad som är centrum. Lammet som blev slaktat, så uttrycks det om han som gav sitt liv för vår skull, om Jesus Kristus. Han är det centrala i den himmelska gudstjänsten, och kring honom samlas den vita skaran från alla folk och länder. Och vi behöver också på nytt påminnas om, när vi börjar ett nytt år, att Jesus är ändå det viktigaste, det centrala. Vi har ju nyligen firat jul, och det är väldigt lätt att julen förlorar sitt rätta fokus. Vi stressar för att skapa den yttre ramen och missar nästan det som är det centrala. Barnet i krubban och Guds stora gåva till mänskligheten när Gud besöker jorden. Vad innebär det egentligen att sätta Jesus i centrum i vår vardag? Ja, det kan ju betyda väldigt mycket, men jag tänker att en viktig sak är väl ändå att börja dagen med att överlämna dagen i Guds händer, att i bön överlämna sitt liv i Guds händer och låta honom leda. Förr hade man, det kanske fortfarande finns, armband som det stod VVJD på. What would Jesus do? Vad skulle Jesus göra? Och det är en rätt intressant sak om du tar med dig in i vardagslivet. Vad skulle Jesus göra i den situationen du är i skolan, på jobbet eller hemma eller i mötet med grannar? Vad skulle Jesus göra? Att sätta Jesus i centrum. Punkt 2. Att höra Gud tala. Jesus, han säger: Simon, jag har något att säga dig. Gud vill tala till oss. Gud har ett budskap till oss människor. Alltsedan skapelsens morgon så gick han i lustgården och ropade: Adam, var är du? Han kallade på Adam. Och han har något att säga dig. Han talar personligt, inte bara till ett kollektiv. Jag kommer tillbaka till lite barnsång, och jag kan tala om, avslöja för er, att en gång i tiden var jag vad man kallade för barnmötesfarbror och hade barnmöte. Men i den här sången som vi sjöng för oss var det: Gud vet vad jag heter, Gud vet var jag bor, han vet vad jag tänker och han vet vad jag tror. Gud, han känner oss och han vet om oss och känner oss personligt. Ja, det står ju faktiskt att till och med hårstråna är räknade. På vissa kanske mer lätträknade än andra. Men enligt någon översättning ska det faktiskt vara så att de är till och med numrerade. Så när du tappar ett hårstrå så vet han det var 738 544 som ramlade av den gången. Gud känner oss och han vet om oss. Och vi gör väl i att lyssna när Gud vill tala. Säg det, Herre, sa Simon. Viktigt att höra när Gud talar, men det kan också vara svårt i allt det mediebrus som vi har i vår tid. Ett ständigt flöde av information och ljud. Det är så att vi alltid är uppkopplade. Jag stängde faktiskt av min mobil här nu, för Jag har den egenheten att även om jag har stängt av ljudet så kommer det in i mina hörapparat, så att för säkerhets skull är den helt avstängd. Men vi har ju så mycket som kommer och påverkar oss. Vi blir trötta på alla ord som kommer. Om vi räknar, nu har jag inte räknat till den nya översättningen, men Fader vår, gamla översättningen bestod av 72 ord. De 10 budorden är koncentrerade till 350 ord. Och den amerikanska självständighetsförklaringen cirka 300 ord. Idag använder vi betydligt fler ord. EU-kommissionens förordning för import av karameller och sötsaker för några år sedan kom. Då bestod den av 26 911 ord. Så det är lite inflation i ord, att det är så mycket som överfaller oss. Vi behöver stunder av stillhet, stanna upp och tänka efter. Vi har nyligen firat advent, att han kommer till oss. Och som jag nämnde så är det kanske den mest stressade tiden på hela året. Vi behöver stanna upp för att lyssna och höra honom tala till oss. Ofta när folk ofrivilligt stannar upp, när man möts av sjukdom eller andra svårigheter och får stillhet, så upplever man hur Gud kommer närmare, att man får lyssna till Gud. Men det är inte alltid lätt att klara av tystnaden när Gud kommer nära. Jag brukar ibland berätta om flickan som skulle gå och lägga sig. Mamma som var ensam hemma med flickan, hon hade mycket att göra i köket, så hon gick in till flickan och bar barn, aftonbönen, Gud som haver, och flickan skulle somna. Men flickan hade svårt att somna, så hon ropade på mamma och mamma fick komma in och lugna henne. Det är lugnt, jag är här i köket. Och flera gånger gick hon fram och tillbaka. Och till slut så tänkte mamma, jag måste ju ta till någonting. Så hon sa, du behöver ju inte känna att du är ensam. Gud är ju med dig. Och så efter en stund så hör hon flickan ropa, mamma, det är inte så lätt att vara ensam med Gud. Och det kanske det inte alltid är. Vi behöver den där stillheten där vi får vara ensamma med Gud. Där vi får höra Guds röst. Och så lyssna så vi kan höra när Gud talar. Klassisk är ju berättelsen som, nu är jag tillbaka till söndagsskolan igen, om Samuel i templet, han som tjänade hos Eli, och så hör han honom ropa och så säger Eli till slut till honom, tala Herre, din tjänare hör. Det var ju en klassisk minnesvers man lärde sig i söndagsskolan, och pojken kom hem och hade lärt sig versen och så svarade han, tjänare Herre, din talare hör. Det kan ju bli lite fel, men ändå så rätt det blir. För den talare som inte hört Gud, då är man inte så mycket till predikant, utan vi behöver som talare höra Herren. Gud har talat i tider som ligger bakom. Väckelsehistorien handlar om människor som hört Gud tala. Lyssnade på förmiddagen på gudstjänsten om i tv, alltså Philadelphia, Stockholm och andra församling. Hur missionärer som hade åkt ut, de hade haft Guds kallelse åka till Burundi och de offrade mycket. Gud har visat människor historiska platser som de ska åka till och där de har startat verksamhet. Han har gett dem speciella uppdrag. Men det är inte bara historia att Gud talar. Gud talar nu också och Gud kallar människor också i vår tid. Och han kan tala på många olika sätt. Det är kanske inte så vanligt att vi får höra hans röst hörbart som Samuel fick göra. Men genom tilltal i bön, genom andra människor och ofta genom omständigheter vi möter så talar Gud. Punkt 3 kommer vi till nu. Att se medmänniskorna. I folkbibeln står det så här, Jesus säger till Simon, ser du den här kvinnan? Ja visst hade Simon sett henne. Men han tyckte nog att hon förstörde hela festen. Alla visste ju vilken sorts kvinna hon var. Simon såg ner på en synderska. Han såg på henne med helt andra ögon än Jesus gjorde. Det liv hon levt gjorde att Jesus såg inte en värdefull människa. Och så flyttade hon ju bort intresset och uppmärksamheten från Simon till annat. Det kanske är lite att generalisera, men fariserna var nog ofta väldigt självgoda. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som farisén och publikanen i synagogan. Och mycket tyder nog ändå på att Simon ville ha fokus på sig själv. Men detta är något av kristendomens hjärta, att flytta fokus från oss själva och hitta Jesus som centralgestalt. Där inte fokus kommer på vem vi är och vad vi kan, utan fokus kommer på vem han är och vad han gör. Och när Jesus blir det centrala får vi också fokus på de människor som är utanför. Och detta måste vara församlingens hjärta. Jag tror att församlingens framtidsmöjligheter och församlingens överlevnad handlar om att vi inte bara ser oss själva. Att vi inte bara ser vår egen bekvämlighet, utan vi ser människor lite längre bort. Bortanför vår trygga och redigerade värld. Utanför kyrkväggarna och ibland kanske också långt utanför landets gränser. Att vi kan se behoven. Att hitta rätt fokus innebär inte bara att vi ser människorna. Vi måste se dem som Jesus såg dem. Ibland kan vår blick bli grumlig. Precis som den blinde mannen som fick ett vidrörande av Jesus. Kan du se, frågar Jesus. Ja, jag ser människorna, men de liknar träd. Och då så fick han ett nytt vidrörande av Jesus. Och då kunde han se jämväl klart även på långt håll. Och kanske vi skulle behöva ett vidrörande av Jesus så vi kan se människorna vad de verkligen är. Att vi kan se de behov som finns. I slutet av Matteus 9 står det att Jesus såg människorna, förbarmade han sig över dem, för de var hjälplösa som får utan herde. När jag jobbade på RIA så hade vi flera vägmärken med olika tänkespråk. Och ett av dem var: vi vill se människorna i ögonhöjd. Vi vill se människorna i ögonhöjd. Vi vill stå med dem i bekymmer och lidande. Finnas vid deras sida när sorgen kommer. Och ett nytt år med rätt fokus innebär att vi ger plats för några till. Det ska vi inte säga som oss, som det står i julevangeliet. Det fanns inte plats för dem. I barmhärtighetens gemenskap, som är vår gemenskap i Johanneskyrkan, finns det plats för alla. För syndare, för pilsnergöte och för de vilsegångna nutidsmänniskorna. Vi får öppna våra hjärtan. Punkt 4. Att låta kärleken bli drivkraften. Med kvinnan i centrum så blir grunden för hennes gärning intressant. Den grunden lyfter Jesus fram i en liknelse som är själva huvudbudskapet i textsammanhanget. Den som har fått mycket förlåtet älskar mycket. Och den som har fått lite förlåtet älskar lite. Vi ser ofta den kärlek och hänförelse som nyfrälsta visar. Inte minst inom RIA LP-verksamheten, där man kan se en radikal förändring av ett liv som har varit i synder och droger. Och där man kan få uppleva en hel förvandling. Den spontana glädjen över den stora förlåtelsen. Men hur är det med oss som uppväxta i kristna sammanhang, vi som varit kristna i många år? Hur är det med kärleken vi har? Jag tänker på liknelsen om de förlorade sönerna. Ja, du säger det heter väl liknelsen om den förlorade sonen. Nej, jag tycker bägge sönerna var förlorade, hade förlorat någonting. Den hemmavarande sonen hade också förlorat. Han hade förlorat glädjen. Han hade förlorat. Han såg inte vad han ägde. Visste du inte att allt mitt är ditt, säger fadern till honom. Avgörande är ju hur vi ser på frälsningen. Antingen vi har mycket eller lite synder så skiljer allt oss ifrån Gud. Ingen av oss kan nå himlen i egen kraft. Vi är alla hjälplöst beroende av Guds nåd. Därför har också jag fått mycket förlåtet. Jag påminns om evangelistveckan i Jönköping för många år sedan. Det var ett väckelsemöte och det var förbön och jag stod där i förbön. Och det kändes precis som jag stod nedanför Jesu kors. Och jag hör Jesus säga till mig: Lars, allt detta har jag gjort för dig. Och det är den kärleken vi behöver få uppleva. Där vi kan se att han gjorde det för vår skull. Kärleken måste vara grunden för församlingens vision och mission. Till församlingen i Efesos säger han: jag har det emot dig att du har förlorat din första kärlek. Nej, så stod det inte. Jag har det emot dig att du har övergivit din första kärlek. Det var på grund av kärleken som kvinnan gjorde det här. Inte av hövlighet, inte av plikt, inte av tvång. Kanske kände sig farisén Simon förpliktigad att bjuda Jesus. Men vi behöver frigöras till tjänst, inte av tvång, utan i kärlek. Kärleken var ju drivkraften också för Gud. Så älskade Gud att han gav. Lägg också märke till textens skillnad mellan frälsning och tjänst. Läser man hastigt skulle man kunna säga att kvinnan hade förtjänat förlåtelsen. Men det var varken på grund av kärlek eller gärningar som hon blev frälst. Din tro har frälst dig, sa Jesus till henne. Vi kan inte förtjäna frälsningen. Men när vi har upplevt Guds nåd, när vi har upplevt frälsning, då kan vi visa vår kärlek och låta kärleken bli drivkraften i våra liv. Avslutningsvis. Gästerna i Simons hus befann sig säkert i olika livssituationer. Precis som vi som samlats här i Johanneskyrkan den här 8 januari 2023. Vi har olika förutsättningar och jag vet inte hur du upplever livet just nu. Men jag vill nu gå tillbaka till inledningen med innebandyn. Det är så mycket runt omkring oss som förvirrar. Det är tacklingar hit och dit. Det är massa ljud och skrän. Precis som målvakten måste ha fokus på bollen så behöver vi se till att vårt fokus är på Jesus. Kanske livets tacklingar har gjort att du tappat fokus, att du inte längre har kvar fokus på Jesus. Kanske alla de här ljud och skrän i mediebruset har hindrat dig att höra Guds röst, att höra Gud tala. Människor och allt som händer runt omkring oss kan göra oss besvikna och förvirrade. Jag vet att vi förr brukade säga, om jag ser på mig själv så blir jag förtvivlad. Om jag ser på andra människor blir jag förvirrad. Men om jag ser på Jesus blir jag förvandlad. Och glöm inte, han ser dig. Han såg den utdömda kvinnan. Han vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. Om du finns här som inte tagit emot frälsningen och förlåtelsen, om du längtar efter ett liv med fest, så är du välkommen att bjuda in Jesus in i ditt liv. Han står vid dörren och klappar enligt Uppenbarelsebokens 3:e kapitel. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Du är välkommen till Jesus. Du är välkommen till festen. Amen. Tack Gud att vi får börja det här året med dig i centrum. Amen.